Hej och välkomna till Svea-podden, en podd från Svea International. Jag heter Anna Twinreim och idag är det jag och Maria Borenius som intervjuar Frida Westerberg. Vi hade båda hört talas om organisationen Project Playground tidigare och om prinsessan Sofias engagemang. Och här i intervjun med Frida som är den andra grundaren till organisationen så lär vi oss jättemycket. I podden får vi höra hur allt startade när Frida och Sofia blev ihoptussade av en gemensam bekant som tänkte att de två hade samma engagemang och passion för att hjälpa utsatta barn.
Och både du och jag har ju varit i Kapstaden där Frida bor och där Project Playground finns. Och vi har ju åkt förbi de här åkstäderna som hon nämner i podden. Och det är ju faktiskt ödmjukande att tänka att det här är Fridas arbetsplats. Men hon pratar med en sån värme om sina kollegor och vad de tillsammans har lyckats göra under de 14 åren som Project Playground har funnits.
Och Frida märker man är en person som verkligen vill göra skillnad. Och redan från en ung ålder ville hon göra skillnad. Hon nämner ju att till och med hennes mormor inspirerade henne. Så att hon var nog ganska liten när det började.
Ja, vi blev ju verkligen imponerade av både henne och deras verksamhet. Och så får vi ju höra hur det kommer sig att Frida hamnade i Kapstaden till att börja med.
Ja, och att hamna i Kapstaden gör man ju gärna.
Ja.
Vi sa ju det precis att vi har varit där tidigare och jag ser gärna en resa till Kapstaden i min framtid. Och händer det så hoppas jag också att jag får möjlighet att träffa Frida och se deras verksamhet. Men until then så får vi lyssna på Frida Westerberg här i Svea-podden.
Hej, mitt namn är Frida Westerberg och jag är medgrundare av Project Playground i Sydafrika.
Hej Frida, välkommen till Svea-podden.
Hej, tack.
Jättekul att ha dig med. Du har stått på vår önskelista länge så att därför känns det jättekul att vi får pratas vid idag. Vi är ju jättenyfiken på att veta mer om Project Playground förstås. Det var så vi först kom att tänka på dig och fundera lite grann vad det är för typ av verksamhet och hur det fungerar. Men vi är också lite nyfikna på att veta mer om dig som person naturligtvis och din bakgrund och så vidare. Men vi tänker att vi börjar lite med Project Playground. Ni har funnits, var det i 14 år? Var det så eller?
Ja, vi startade 2010. Så det blir i år, 1 september blir det 14 år.
Kan du berätta hur det startade?
Ja, det är faktiskt en superintressant och rolig och otrolig historia. Jag kom till Sydafrika 2005, så att jag var här 5 år innan vi startade. Och gjorde lite allt möjligt, volontärarbetade och pluggade. Och sen blev jag ihopsatt med en annan svensk tjej, Sofia Hellqvist, av en gemensam vän. Vi hade aldrig träffats, kände inte varandra, jag hade aldrig hört talas om henne. Men vår gemensamma kompis Freja sa att ni måste ses för att saker som ni pratar om och hur ni pratar om er världssyn och vad ni vill göra med era liv. Ni säger exakt samma saker, ni måste ses. Så jag var på väg hem till Sverige, skickade ett mejl till den här Sofia som var på väg hem från New York. Så vi bestämde oss för att ses och träffades och skulle ta en kaffe. Och det blev en kaffe, det blev 2 kaffe, det blev 3 kaffe, det blev 4 kaffe. Vi bara prata. Och dagen efter gick vi och registrerade på Skatteverket en ideell förening.
Aha.
Och så fort gick det. Vi sågs och sen dagen efter gick vi tillsammans och registrerade Project Playground.
Ja, ni hade namnet med en gång.
Namnet kom lite, det var lite sådär, det är också en ganska rolig historia. Vi satt på det här kaféet och började liksom scrolla ner lite namn, skriva ner lite namn på servetter. Och sen så, jag kommer inte ihåg vem av oss som liksom, men det blev någon ihopsättning. För vi ville att organisationen skulle utgå från lek, det skulle liksom vara basen i det hela. Och sen skulle liksom själva namnet flyta på fint. Och sen så skrev vi ner på en servett, Project Playground.
Visste ni från början vad det var för någon typ av organisation? Vad liksom verksamheten skulle göra? Och du sa att det skulle handla om lek. Hur kom ni in på det?
Ja, men Sofia hade jobbat i andra delar av Afrika. Volontärarbetat i andra delar av Afrika. Och jag hade 5 års erfarenhet i Sydafrika. Eller då var det inte 5 år, utan vi träffades 2009. Så båda såg ett behov av att se individen för individens behov och inte applicera en liksom grupplösning på ett samhällsproblem. Så vad vi ville göra var att vi ville använda lek. Vi bestämde oss ganska snabbt att det skulle vara Sydafrika eftersom jag redan bodde där.
Mm.
Och hade skrivit min uppsats från en kåkstad som heter Langa. Och vi pratade om att liksom barn oftast är tvungna att växa upp så himla tidigt, i tidig ålder. För de är tvungna att ta hand om småsyskon, ta hand om sjuka föräldrar. Man kanske bor med farmor eller mormor som inte orkar göra allting.
Mm.
Så barn blir liksom fråntagen sin barndom ganska tidigt. Så det var viktigt för oss att leken skulle stå i centrum.
Mm.
Men också att vi skulle se till individen. Vi visste inte riktigt hur vi skulle lösa det. Eller hur vi skulle liksom attackera det problemet. Men vi ville att barnet, individen, skulle få... Att vi skulle utveckla program som hade lösningar för olika behov hos olika individer, helt enkelt.
Och när de här första stapplande stegen gick till Skattemyndigheten och registrerade verksamheten, vad hände sen då? Liksom, hur rullade det igång?
Ja, men sen hade vi en ideell förening men inga pengar.
Nej.
Och det är ju... Det är ett problem. Så vad som hände sen var, vi träffades 2009, början av 2010 så kom Sofia ner till Sydafrika, besökte Langa. Jag såklart var bekant med några människor där, så vi intervjuade människor, vi åkte runt och tittade på olika platser, hittade en jättefin lokal som tillhörde den lokala kyrkan.
Mm.
Och sen satt då med det eviga problemet, hur får vi in pengar till det här?
Mm.
Och varken jag eller Sofia hade liksom några erfarenheter av att driva en organisation eller leda människor eller ens jobba med barn.
Mm.
Så det var verkligen famla i mörkret där i början. Och det tog faktiskt ganska lång tid, flera månader, för oss att skriva lite ansökningar. Och till slut fick vi napp. Vi fick ett bidrag som enligt den budgeten som vi gjorde då skulle räcka i x antal månader. Och det här var nog i augusti 2010. Och vi hade redan intervjuat anställda. De stod på standby. Vi hade liksom hela konceptet. Vi behövde bara den här sista ticket. Men då sa vi helt enkelt till varandra, vet du vad, det här får bära eller brista.
Mm-hmm.
Nu kör vi. Och om det nu är så att vi överlever i några månader, so be it. Det här är vad vi har liksom jobbat för nu ett tag. Det här är vår mission. Och nu kör vi. Och sen så var det så otroligt fantastiskt. Det var liksom som att hela universum bara öppnades upp. Och efter det så rullade det in lite sponsorer faktiskt. Och det var en person som kom ner från Sverige som hade hört talas om att det var 2 svenska tjejer som ville öppna en organisation i en kåkstad i Sydafrika.
Mm.
Som jag träffade en morgon på frukost, också hade aldrig träffats. Och han kom ut till Langa, tittade på byggnaden då som stod ganska tom. Och sen samma dag sa han att, vet du vad, jag sponsrar ett första år.
Vilken grej!
Ja. Och så på den vägen har det varit extremt hårt arbete. Svårt, många, många, många uppförsbackar.
Mm.
Men ja, det var definitivt det bästa beslutet någonsin när vi sa det får bära eller brista. Och det bar.
Och det bar, vilken tur. Och hur fick ni sen tag på barn då? Eller som skulle vara med i ert Project Playground?
Det var inte lika stort problem, kan jag säga. I kåkstäderna så finns det en stor brist på aktiviteter och program för barn efter skolan. Men såklart, det var ingen som visste om oss där vi satt.
Nej, jag tänker det. Och misstänksamhet kan jag tänka mig kanske.
Misstänksamhet. självklart. Så vad vi gjorde, vi besökte skolor och berättade för barnen i skolorna att vi skulle öppna och vad vi hade för olika aktiviteter. Och då, från början skulle vi öppna för barn mellan 8 och 18 år. Och sen så gjorde vi det. Vi hade aktiviteter och plats och personal för barn 8 till 18 år. 100 barn var målet. Och efter den första månaden så hade vi 100 barn. Men problemet var att de här barnen tog med sina småsyskon. Eftersom de passade sina småsyskon. Så vi fick helt enkelt tänka om. Och be om mer plats från kyrkan som vi hyrde från. Och öppnade då en klass som vi kallade B8, below 8. Så alla barn mellan 4 och 8 fick gå i den klassen.
Och vad var de här aktiviteterna? Vad lockade ni med?
Sport. Så vi lockade med sport. De första aktiviteterna vi hade var fotboll, musik och dans, BMX, cykling och bild och form.
Något för alla.
Och sen B8 såklart.
Det låter nästan så här som kulturskolan hemma i Sverige. Att det är en liksom så här efterskolesaktivitet och man väljer det man är intresserad av. Och...
Mm.
Men de kommer till er efter skolan och man får liksom erbjudas att göra och prova på alla de här olika sakerna. Och så finns det då personal hos er som ser till att de här verksamheterna flyter på och snackar med barnen om det behövs.
Ja. Exakt. Så idag har vi lite drygt 50 anställda, lite drygt 500 barn som kommer till oss. Vi har en socialarbetardivision på 6 socialarbetare som sitter och jobbar med individer och familjer. Så vi caterar för lite drygt 1700 familjemedlemmar utöver de barnen som vi har. Vi lagar mat så alla äter ett lagat målmat. Vi har transport så att barnen kan komma till och från oss på ett säkert sätt. Vi har då sport och aktivitet. Vi har nu också, efter covid så öppnade vi också akademiska program.
Varför läshjälp och så liksom?
Ja.
Läxhjälp.
Främst är det matte och engelska. För här har vi ett jättestort problem att alla barn lär sig på sitt modersmål i årskurs 1, 2 och 3.
Mm.
Och våra barn lär sig då på HOSA och det är deras modersmål. Men sen i årskurs 4, då byts hela allting så att barnen lär sig då på engelska. Men problemet är att om man inte har då baskunskaper i engelska eller inte har blivit exponerad för engelska så är det ju såklart ett enormt hinder. Och det är därför vi ser en jättestor dropout rate i årskurs 4 av barn, speciellt i kåkstäder.
Så är olika kåkstäder nu?
Ja, vi är två olika. Så Langa där vi öppnade först, sen 2010. Och Gogoleto som vi öppnade 2015.
Och vart ligger de rent geografiskt, de här två städerna?
Ja, men de ligger, så Langa är den minsta och den äldsta kåkstäden. Staden, och den ligger utanför Kapstaden, men är längs motorvägen. Så på väg till flygplatsen.
Det är det första man ser typ när man kommer.
Precis, jag har också sett det. Mm.
Jag kommer ihåg när jag kom till Sydafrika första gången och barnen var ute och spelade fotboll i, vad säger man, vägrenen, höll på att säga, på motorvägen. De spelade fotboll liksom mellan norr- och södergående trafik på motorvägen.
Exakt.
Känner ni att ni verkligen gör skillnad?
Ja, det gör vi verkligen. Vi har också, så som jag sa, så vi försöker se till barns behov och alla barns behov. Och en annan ganska intressant historia var när vi, Sofia och jag var i Langa, det här var 2011, och sprang in i en man som frågade vad vi gjorde där eftersom vi inte såg ut att passa in. Och förklarade vad Project Playground var och så sa han, ja men tror ni att min dotter skulle kunna börja hos er? Absolut. Ja men kan ni komma hem och träffa min dotter? Absolut. Kommer hem till honom och träffar Jolanda som då var 8 år, kanske till och med 7. Och hon låg på en soffa och där hade hon legat hela sitt liv. Hon hade svår CP-skada, hon föddes med svår CP-skada och kunde inte röra sig själv, inte prata, inte äta. Det blev ju direkt ett problem eftersom vi erbjöd sport och andra aktiviteter. Och insåg då att men herregud, vi har ju glömt de absolut mest utsatta i samhället. Det är inte flickor som så många säger, det är funktionsnedsatta flickor. Så vi samlade pengar och 2012, i februari 2012 så öppnade vi Play on Wheels. Och det är ett center för barn med svåra funktionsnedsättningar. Och just nu, idag har vi 24 barn som kommer till oss och det är deras skolverksamhet. Så de kommer till oss och lär sig ut efter sin egna förmåga. Vissa har lärt sig prata hos oss, andra har lärt sig gå. 6 stycken har gått från oss till en specialskola. Det här är barn som man sa kommer aldrig lära sig någonting överhuvudtaget. Och de, eftersom det inte finns absolut ingenting för de här barnen, så sitter de hemma i stort sett hela sitt liv. Förutom var tredje månad när de får åka till sjukhuset och ha fysisk terapi.
Det låter som det har varit en både väldigt emotionell men tänker lärorik som du säger. Det här var ju ingenting som ni kunde från början utan ni har lärt er allt eftersom och utvecklat verksamheten utifrån det. När du tittar tillbaka så där, vad har varit toppar och dalar och vad har varit jobbiga lärdomar och roliga lärdomar?
Ja, det har varit många toppar och många dalar. Men jag tror att det jag är mest stolt över är faktiskt Play on Wheels. Det är klart att när man ser ett barn som har extremt svårt hemma, som blir mobbad i skolan, som har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller som där det inte finns mat och vi tillsammans förändrar den situationen, det är fantastiskt. Det är fantastiskt att se ett barn utvecklas och ett ljus som tänds. Och sen se de här barnen 10 år senare och se att de är i universitetet eller de har startat en egen firma. Eller det är helt fantastiskt. Men att kunna finnas där för ett barn som var totalt utdömt från dag 1. Som folk sa att det finns inget värde, det finns ingen anledning, det finns inget, det här kommer aldrig kunna bidra med någonting. Yolanda har aldrig sagt ett ord i hela sitt liv, men tack vare henne så är 24 stycken barn med grava funktionsnedsättningar har en skola, en dagsverksamhet att gå till varje dag. Och det tycker jag är en större, hon har åstadkommit mer än vad många människor har gjort någonsin.
Under en hel livstid. Hur blir ni mottagna av samhället, liksom Kapstadens kommun, säger vi?
Föräldrar och sådär, menar du?
Nej, jag tänker mera government, liksom. Alltså, ja. Eller överhuvudtaget hur ni är. Vi förstår ju att det här är helt underbart, liksom. Men om man inte känner er och inte kanske, ja, att man är misstänksam helt enkelt, liksom.
Mm. Alltså kommunen och regeringen är ju superglada och tacksamma när någon annan gör deras jobb eftersom det här är ju någonting som skulle ha gjorts och skulle ha arbetats för sedan 1994 när apartheiden försvann. Men tyvärr så är det inte så mycket som görs på liksom, statlig nivå så att de tycker bara att det är toppen. Vi får lite stöd från staten vilket vi är jättetacksamma för. Föräldrar och samhället, alltså Langa och Googs, Langa var enklare än Googs. Googs är en mycket större kåkstad. Men jag förstår det. Jag förstår att ett samhälle som har blivit förtryckt av vita människor i årtionden, där vita människor har dikterat vad de ska tycka, hur de ska bete sig, hur de ska se ut, vad som gäller, vad de får vara, vad de inte får vara. Och sen kommer det på europeiska tjejer och säger att ja, men här är vår idé och det här tycker vi att ni ska göra. Jag förstår att definitivt att inte alla tyckte att det var en toppen idé i början. Eller att man hade misstankar. Men vi försökte verkligen att inkorporera personalen. Så att vi såg oss aldrig som några experter på den afrikanska kulturen eller hosa-kulturen. Vi vet inte ens vad barn och ungdomar visste inte då vad barn och ungdomar behövde. Det är klart att vi måste prata med och rådfråga de som bor där. Barnen också. Så det försökte vi verkligen till en början att vara väldigt ödmjuka inför. Och jag tror att ett av våra värdeord från dag 1 har varit familj. Det här bygger vi som en. Det finns ingen som står över dig och det finns ingen som är under dig utan alla har en plats alla får tycka och tänka och vi tar in allas åsikter och sen så jobbar vi fram lösningar tillsammans.
Du är ju svensk, det är så. Hur är det att leda en verksamhet i Sydafrika som en familj? Finns det några kulturella liksom, utmaningar?
Ja, det finns det. Det finns en hel del. Sverige som samhälle och Sydafrika och speciellt en kåkstad, det är som natt och dag. Det är olika världar.
Så även i förhållande till en personal så skiljer det sig jättemycket från om det här var i Sverige?
Så här är det, att alla vår personal har vuxit upp i den här kåkstaden. Alla har haft liknande barndomar som de barnen som går hos oss idag. Så att en enormt stor del av vår personal sitter med olika trauman. Trauman som är så enorma att jag hade nog gått under. Många av vår personal levde också och växte upp under apartheid.
Just det.
Så man var förtryckt och man fick inte ta del av en likvärdig utbildning till exempel. Och sen så är kulturen annorlunda, men den är också så otroligt fin på så många sätt. Det är inte svårt att leda en familj i Afrika. Det har nog varit enklare än jag tror att det skulle vara i Sverige, där vi fokuserar mycket mer på individen och liksom ensam är stark. I Sydafrika och i Afrika som kontinent så lyfter man fram familjen. Så att på det sättet har det varit otroligt vackert och jag har lärt mig jättemycket. Och sen så har jag försökt att föra in saker som hjälper till när man ska leda en organisation som ska liksom fungera långsiktigt. Till exempel tider. Tider är ganska liksom flyktigt, säger man så.
Oviktigt.
Inte oviktigt, men det är ingen som stressar. Och det för en svensk, det har jag fortfarande ibland svårt med. För att det sitter så djupt i mig. Men på ett sätt är det också vackert. Därför att vi är så otroligt stressade som samhälle. Men varför är vi så himla, vad stressar vi för hela tiden? Så en del av mig har blivit så mycket mer avslappnad när det gäller tid. Inte inför liksom möten eller arbete, men jag försöker verkligen att stressa mindre i andra delar av livet. Och ta det lite som det kommer och se, ja, men ta in saker och ting runt omkring en så man inte hinner när man bara stressar.
Jag tänker att du var ju väldigt ung när du lämnade Sverige. Så att du har ju själv fått växa upp ganska mycket, kan jag tänka mig, i den miljön där du arbetar. Och det kanske på ett sätt har varit positivt för vad du gör idag, istället för att du skulle ha kommit som 45-åring.
Det tror jag verkligen.
Ja, det hänger nog ihop faktiskt när man kliver in i en kultur, hur mottaglig man är för.
Ja, och hur formad man är redan när man kommer.
Och förmodligen att jag kom själv också, jag hade inte så mycket val.
Om du tittar lite framåt i tiden då? Det har funnits i 14 år nu. Om du tittar 10-14 år framåt, tänker ni, har ni några planer eller vara mer så organiskt föränderligt över tid? Eller har ni någon bild framåt?
Ja, men jag tror lite både och. Dels så kommer vi fortsätta växa som vi gjort de senaste 14 åren, just organiskt. Och svara på nya utmaningar som kommer upp i samhället. Men dels så vill jag också utveckla mer medvetet. Jag vill att Project Playground ska bli en av de mest framstående barnrättsorganisationerna i Sydafrika. Jag vill fokusera mer på påverkansarbete. Jag vill förändra lagen här. Jag vill att alla som arbetar med barn ska ha gått igenom en träning. Så att du måste vara tränad i barnrättsfrågor om du ska jobba med barn. Baskunskaper om just om barnrätt, men också hur barn utvecklas. Och hur man svarar på om barn, alltså disclose to you. Om de avslöjar att de har blivit utsatta. Hur man svarar. Så att det vill jag åstadkomma.
Vilka härliga mål. Stora och viktiga mål verkligen.
I början av april kommer du som är Svea-medlem att få ett viktigt mejl från Svea International. I mejlet kommer du få en presentation av 4 svenska kvinnor som är finalister till att bli årets svenska kvinna 2024. De 4 kandidaterna är mycket meriterade och har alla verksamhet som sträcker sig ut i världen och på så sätt lyfter fram vårt fina Sverige. Sedan 1989 har Svea delat ut denna prestigefyllda utmärkelse till 33 olika svenska kvinnor. Sveas medlemmar kan rösta på årets svenska kvinna under hela april. Du röstar via en länk i mejlet. Tillsammans fortsätter vi i Svea att lyfta och hylla de fantastiska kvinnor som inspirerar oss alla till att göra skillnad i vår värld. Tack för din röst på årets svenska kvinna 2024.
Sofia, som du har startat tillsammans med, är ju kanske den som man förknippar mycket med Project Playground, för hon är ju prinsessa Sofia nu. Det måste ju ändå ha varit en resa för henne att ha börjat när hon fortfarande var, vad heter hon, Sofia Hellqvist, sa du?
Ja.
Till den personen och den rollen som hon är idag. Vilken funktion har Sofia idag i verksamheten?
Ja, det har varit en resa. Och jag tror att Project Playground har varit en av hennes pelare som hon har lutat sig mot och som hon har använt. Sydafrika betyder väldigt mycket för henne som land. Hon är otroligt involverad till den mån hon kan. Och hon sitter i vår styrelse, är väldigt involverad i programutveckling och utveckling av organisationen i stort. Vi pratar ofta om utmaningar och möjligheter. Vi är ju ändå grundare tillsammans, så alla beslut som ska tas rent strategiskt sitter hon med i.
Ja, det är verkligen spännande. Jag kommer ihåg när jag kom till Sydafrika första gången, så var vi ju på någon vingård och sådär, och så satt det några vita män där och pratade och så sa jag att ja, de här kåkstäderna och så, och gud, vad gör man liksom för att hjälpa? Det enda sättet du kan hjälpa någon där, det är att lyfta bort barnet från kåkstaden och ta med till Sverige. Och jag bara tänkte att men det kan, alltså jag, det verkligen, hade jag vetat att ni fanns, hade jag kommit och hälsat på sig. Men för jag tyckte att men det kan ju inte vara det rätta. Då hade jag ju tagit bort det här barnet från sin familj. Och det är ju inte det liksom man vill göra för att hjälpa kanske. Så att jag känner att vilket otroligt fint jobb ni gör ni har flyttat till dem liksom. Ni har kommit till dem, ni tar inte mer barnet därifrån.
Tvärtom, vi har sedan överfört modellen som har utvecklats i Afrika till Sverige. Tyvärr så tror jag att många känner att ofta är västvärlden liksom lösningen, och vår kultur och hur vi ser på saker och ting är lösningen. Men det finns en sån otrolig potential i människorna i kåkstäderna. Kulturen, livsviljan, styrkan. Alltså motivationen som finns hos vissa, entreprenörskapet som ligger, kulturen, musiken, konsten. Det är trist och det är tragiskt att man inte har satsat mer på att utveckla de här samhällena. Och jag tror att det kostar samhället mycket, mycket mer att hålla en grupp outbildade och hålla dem på en låg nivå. Tyvärr är det ibland nödvändigt för att folk på toppen ska kunna fortsätta verka så som de gör. Men jag tror inte alls att lösningen är att ta ut någon ur kåkstäderna. Jag tror att lösningen är att bygga upp kåkstäderna från grunden. Stärka grundskolan. Se till att alla barn har en stark bas. Stärka familjen. Mm. Jobba med de vuxna och de äldre som har gått igenom otroligt trauma under apartheiden. Och bygga upp och inte bygga upp från grunden. Och inte lägga plåster på såren och liksom ta bort saker, men att faktiskt gå in på djupet och förstå varför. Varför är det så mycket våld i de här samhällena? Varför är det så många som missbrukar alkohol? Varför är det så många barn som mår så otroligt dåligt? Och sen diskutera hur löser vi det på riktigt?
Ja, och man börjar ju också med barnen som du säger, för de är ju ändå nästa generation, så att det är ju en del av det byggandet naturligtvis. Hur finansierar ni verksamheten idag?
Ja, men dels så har vi en insamlingsorganisation i Sverige, insamlingsstiftelsen Project Playground, samlar in pengar. Det är deras funktion, och sen så florerar det ut till verksamheterna, så vi har idag två verksamheter i Sydafrika, i Langa och Kokoleto. Och sen så har vi även ett center i Sverige, i Hallonbergen. Vi ser ju en tråkig utveckling i Sverige vad gäller våld och vad gäller ungdomars liksom, mentala hälsa. Vi har alltid velat jobba i Sverige också. Så sen 2016 så verkar vi i Sverige och nu i några skolor i Hallonbergen där vi gör liknande aktiviteter. Inte exakt samma, men liknande aktiviteter som vi har i Sydafrika. Så det bygger på samma modell att se individen och stärka individens från olika vinklar.
Så Frida, var kom ditt engagemang för det här ifrån, tror du? Är det något du ser tillbaka och tänker att jag har alltid velat, det här är vad jag alltid har velat göra? Eller?
Ja, jag hade en fantastisk mormor Ellen, som samlade in kläder och tvål till barn i Östeuropa. Och hon brukade berätta för mig om det här. Och hon sa till mig: Frida, vet du vad? Att kunna ge kläder och tvål till någon som inte har, det är värt mer än 1 miljon kronor. Och jag var jätteliten. Och då bestämde jag mig för att, men det här är någonting som jag också vill göra. Och sen har jag haft turen att kunna välja någonting sånt här också. Kunna följa min dröm.
Men du kom till Sydafrika 2004-2005, sa du, va?
2005, ja.
Ja, precis. Hur kommer det sig att du hamnade där då? Vad gjorde du där då? Du pratade om att du pluggade även. Hur kommer det sig att det blev Sydafrika och sådär?
Jag kom till Kapstaden på ett modelljobb och skulle stanna i 2 veckor.
Det verkar vara stort det här med modellandet i Sydafrika. Alltså, är det för att det är så vacker natur? Eller
ja, liksom? Exakt. Ja. Vacker natur och billigare produktion än Miami till exempel eller Europa. Ja, så jag stannade i 2 månader istället för 2 veckor.
Mm.
Och sen så kom jag hem, tillbaka till Sverige och kände att det här är inget för mig. Jag hade alltid trott att jag skulle landa i Indien. När jag gick i högstadiet så gick jag en linje som på den tiden, det var en samhällslinje, men när jag hade med inriktning u-landskunskap hette det. Vi var sponsrade av Sida. Så jag åkte till Indien en månad med halva klassen och kände att Indien är något för mig. Tills jag landade i Kapstaden. Så när jag kom hem 2005 i april så bestämde jag mig helt enkelt för att nej, det här är inget för mig. Så jag sa till mamma och pappa att jag flyttar till Sydafrika.
Hur gammal var du då?
22-23. Jag har alltid varit ganska envis och de visste bättre än att fightas.
Fanns mormor Ellen då? Fick hon reda på att du åkte dit?
Ja.
Och hur ser ditt liv ut nu då i Sydafrika? Du har bott där ett tag, har du etablerat dig? Känns det som hemma?
Alltså Sverige är, jag kommer alltid vara svensk. Sverige är alltid liksom i min själ, men mitt hjärta slår för Sydafrika och utvecklingen av hela Afrika. Jag hoppas att Afrika ska resa sig och bli en stark kontinent som kan konkurrera med övriga världen när det gäller resurser och handel och så vidare. De har ju alla resurser här. Om man bara tillåts att få använda dem och utveckla dem utan andra influenser, så tror jag att Afrika har enorm potential. Så här är jag bor här och jag har 2 barn, 10 och 7. De går i skola här.
Och de är sydafrikaner eller är de halvsvenskar eller hur skulle du?
De är också stolta halvsvenskar, även fast de inte har bott i Sverige, varit i Sverige, men tyvärr inte så där jätteofta eftersom covid hände och sen efter det så. Men nu har vi sagt att i vinter ska vi hem därför min dotters dröm är att få åka skidor.
Ja, oh, härligt.
Är din partner sydafrikan eller?
Nej, han är från Angola.
Är han involverad i Project Playground också?
Nej, på avstånd. Han stöttar mig och hejar på avstånd.
Hur ser livet ut då i Sydafrika? Bor man i hus och är det klassiskt svenssonliv? Hur ser det ut i Sydafrika? För din del, tänker jag.
Vi bor i lägenhet i Sea Point, 300 meter från havet.
Är det nere vid hamnen där då eller vart är man?
Inte hamnen så i waterfront, utan Sea Point ligger, du har liksom Green Point, Sea Point och sen kommer Clifton, Hemp's Bay. Är det, känner igen? Ja. Och alla de samhällena eller förorterna ligger liksom längs havet. Så vi tittar på havet åt ena hållet och bergen åt andra hållet. Och det är ganska vanligt liv. Liksom jag går till jobbet, jag hämtar barnen, jag kör mellan fotbollsträningar och gymnastik och försöker vara lite aktiv själv så mycket som jag kan också.
Och vad är det för typ av skola som barnen går i? Är de internationella eller är det afrikanska? Eller hur ser den strukturen ut i Kapstaden?
Ja, det är sydafrikanska skolor. De går i två olika skolor därför att min son går i en pojkskola. Mm-hmm. Och min dotter går i en flickskola. Så det är väldigt vanligt här att det separeras pojkar och flickor. Vilket jag till en början inte alls ville, eftersom det är osvenskt. Men jag tror att det finns mycket bra med att ha barnen separerade. Dels så har jag förstått att flickor lär sig fortare. Jag tror att om de får vara i en klass för sig så kan de få liksom avancera och eskalera i sin egna fart. Och pojkar får ta i sin egna fart. Och sen så tror jag att när man kommer upp i tonåren så är det lättare att fokusera på studier än det andra könet. Så jag tror att det finns ganska mycket bra. Så har de skoluniform, vilket jag tycker är toppen. För att man ser liksom inte skillnad på, det är inte snack om märken eller hur dyra var dina gympaskor, utan alla ser precis likadana ut.
Ja, nej, har man väl vant sig vid det där så brukar ju folk tycka att det är enkelt och smidigt. Vad gjorde du första åren när du bodde i Sydafrika då? Jobbade du som modell under den tiden eller vad gjorde du då?
Nej, jag pluggade på distans, statsvetenskap, och sen så volontärarbetade jag på det lokala sjukhuset här, det statliga sjukhuset.
Vi brukar också passa på när vi har någon local och fråga om lite restips om man kommer som turist till Kapstaden i det här fallet då, eller Sydafrika.
Det här är en av våra favoritdelar av att intervjua, det är att vi liksom drömmer oss bort. Det känns nästan som vi åker på minisemester varje gång vi intervjuar någon.
Jag kan lägga in ett tips förresten innan du får berätta vad du har för tips. Ja, när jag var i Sydafrika andra gången så tänkte jag, innan jag åkte dit, så tänkte jag att jag måste göra något mer än att bara åka dit. Så då tog jag kontakt med såna här cooking schools, för jag har lagat mat hela mitt liv och så bakat. Och då hamnade jag i Prince Albert på en cooking school som heter African Relish. Mm. Och så gjorde jag svenska kanelbullar där, två klasser. Ja, det var jätteroligt.
Var det poppis? Vad tyckte de?
Ja, de tyckte det var jättegott och jättekul och sådär. Och det kom människor från de kringliggande byarna och sådana här saker. Bland annat en strutsfarmare. Jag tror att jag berättat om honom förut i podden. Han hade liksom hur många strutsar som helst på sin farm och nu skulle han lära sig göra svenska kanelbullar. Men som sagt, och Prins Albert tyckte jag var väldigt häftigt. Man körde över berg och djupa dalar och in i landet där det var väldigt varmt och så dök den här lilla byn upp med en gata. Och nej, det var... Men nu vill vi höra om dina tips.
Jag ska bara säga på sidan här, det är en av mina så här små drömmar att öppna ett litet café som säljer kaffe och kanelbullar.
Det gör vi. Jag kommer.
Det gör vi.
Det verkar som när man öppnar svenska kaféer, det finns ju på många platser runt om i världen, men de verkar bli väldigt populära. Jag tror att det funkar, liksom konceptet sådär, så det är nog ingen dum idé att tänka att
vi är bra på fika.
Ja, vi är väldigt duktiga på fika. Ja, men vad tänker du då? Vad ska man göra när man kommer ner till Sydafrika?
Dels så finns det ju de här klassikerna, liksom Goda Hoppsudden och Taffelberget och Signal Hill och Franschhoek och Stellenbosch såklart. Alla fantastiska vingårdar. Det är ju jättehärligt. Det kan man läsa om i alla resetidningar och det är det de första, liksom, den första Uber-resan du tar eller den första du pratar med på flyget ner kommer ju berätta att du måste åka upp i linbanan. Och, det är klassikerna. Jag skulle hellre liksom prata om lite mer gömda smultronställena. Jag älskar natur och det finns en stig upp i Constantia som heter Silvermine som är helt fantastisk att gå. Du promenerar upp för det här berget som inte är... Det är inget berg, det är mer en uppförsbacke. Så alla kan klara av det. Och när man kommer upp så finns det en stor damm på toppen. Och du bara ser ut över hela Constantia och det är helt fantastiskt. Man kan packa med sig lite jordgubbar och juice i en väska och sätta sig ner och ha picknick där uppe. Det är helt fantastiskt.
Kan man bada i den där lilla?
Ja, du kan nog till och med tälta om du vill sova över. Och sen finns det massa mysiga saker att göra för folk som kommer med barn. En oas, en liksom helt aldrig slut på saker man kan göra med barnen. Acrobranch och Claycafé och finns Im Hof Farm och du kan åka ner till Hout Bay och gå på fiskmarknaden där. Ja, det finns otroligt mycket att göra i Kapstaden. Otroligt många fina platser som inte är... där inte alla turister går. En av mina favoritställen när man åker ner till Kalk Bay är dels att gå ner i hamnen. Man kan se alla fiskebåtarna där och fiskare som säljer färsk fisk som du kan köpa hem och lägga på grillen på kvällen. Men det finns ett litet café där som är ett litet bohemcafé. Det är inget vackert med det överhuvudtaget. Det är liksom inget, man får inte förvänta sig fine dining. Men det heter Olympia Café. Det är högljutt och det är poppis. Och de har ett bageri bakom köket. Och toaletten, jag vet inte varför de har byggt toan. Men du måste gå in genom köket och förbi bageriet. Och sen så hittar du toaletten. Så du, ja, det är så otroligt charmigt. Och det har funnits där hur länge som helst. Det är ett av mina absoluta favoritställen. Maten är fantastisk.
Om du tittar liksom i Sydafrika i stort, är det någon annan plats som du tycker man ska besöka? Någon stad? Eller? Klart att man tänker Johannesburg, man tänker Krugerparken.
Det är ett helt enormt land. Jag tycker definitivt att man ska åka Garden Route. Det kan man köra själv. Man kan ta sin tid. Det finns otroligt många fina ställen. Du har Stanford till exempel. Du kan köra upp till Port Elizabeth och se elefanter. Så definitivt Garden Route ska man köra.
Man kan se så mycket i närheten av, om jag minns det hela rätt, när vi planerade vår resa så var det verkligen att man nästan kunde stanna nere i Kapstadsområdet eller södra delen. Och man kan, men riktigt bra safari, då måste man norrut, eller hur är det?
Riktigt bra safari, då måste du åka till Kruger. Det finns några på vägen upp liksom. Det finns en som heter Chambari som du kan köra till själv, som inte ligger hela vägen upp. Vet inte exakt hur många timmar. Sen så liksom, som du säger, det, alltså, bara köra i Kapstaden. Alltså köra över Chapman's Peak och i Northug är ju, det är magiskt. Man tror inte sina ögon när man kör den.
Finns det sol och bad sådär? Typ så här, om man åker lite norrut på kusten.
Ja, om du åker till Durban, där är det varmt i vattnet. Här är det ju iskallt.
Ja, precis, verkligen.
Så här behöver du ha pool om du ska bada. Om du inte har en våtdräkt eller är galen.
Men Durban, säger du, där finns det sol och bad.
Ja, Durban kan du åka.
Ja, som sagt, det är bara att börja planera. Det är väl ganska bra förhållande med, om jag förstått det rätt, valutan Sverige, randen är ganska... Där står sig svenska kronan ganska bra eller något liknande.
Jag tror att de flesta valutor står ganska bra gentemot randen. Den är ganska låg tyvärr. Så att alla kan leva loppan här när de kommer ner. Och sen en annan sak som är... Alltså, Sverige och Sydafrika är två liksom olika platser på världen. Den ena är så långt ner du kan komma, den andra är så långt upp du kan komma. Men det är ingen tidsskillnad. Så du känner dig ändå, jag känner mig ändå ganska nära min familj och mina vänner som jag har i Sverige.
Ja, det är stor skillnad, det spelar stor roll.
Ja, det gör det faktiskt. Det gör det faktiskt. Och jag tror att det betyder mycket för folk som kommer ner och turistar också, att du har liksom jetlag.
Så i slutet av de här intervjuerna så brukar vi alltid fråga om du har något livsmotto som du lever efter. Har du något du vill dela med dig?
Mitt livsmotto är: försök att vara god i allt, i det mesta du gör. Försök att alltid ha compassion för folk som du träffar. Du vet aldrig vad den här människan har för bakgrundshistoria. Och när man tänker så, när jag tänker så, så är det lättare att ha förståelse. Även om man inte vet varför den här personen kanske agerar eller reagerar så som den gör. Men att tänka att... men, precis som mig så kanske den här människan har gått igenom saker och ting. Så dels, vem är jag att döma? Och sen när man inte behöver döma så är det så faktiskt så himla skönt. Det är så skönt att inte behöva gå runt och bara, ja, men känna att man är kanske irriterad eller har förutfattade meningar eller går och liksom tar saker och ting personligt. Det är skönt när man kan släppa det och inte döma.
Mm, ja, det kommer man långt med verkligen.
Det är lite befriande att man inte bara utgår från att man själv har rätt hela tiden. Jättebra.
Ja, så kul att få höra om Project Playground. Man har ju liksom läst och hört om det, men inte kanske fullt ut förstått vilken resa det har varit.
Så inspirerande, Frida.
Ja, men tack. Det har varit jättekul att gå och minnas lite tillbaka.
Om det är någon som lyssnar på det här nu och skulle vilja, har ni så här, man kan bli fadder, man kan bli månadsgivare och sådana saker?
Ja, precis. Så man kan stötta en individ, ett barn hos oss. Vi har tre olika grupper som man kan stötta. Dels kan man stötta ett barn under 12, så tiny hearts. Man kan stötta ett litet hjärta. Sen kan man stötta en individ på Play on Wheels med funktionsnedsättningar som vi kallar Brave Hearts. Och så kan man stötta en som vi kallar senior som är mellan 12 och 18. Och då kan man stötta en Future Star. Det här bidrar då till såklart till vårt arbete. Alla våra program och alla våra service som vi ger våra deltagare är gratis, kostnadsfritt. Det kostar ingenting. Så att driva den här organisationen med lite drygt 500 barn kostar. Det kostar ganska mycket. Det kostar att ha över 50 anställda. Så definitivt om man vill hjälpa till och om man kan hjälpa till så hjälper det jättemycket.
Du ska skicka länkar och så till oss så lägger vi ut det i våra show notes och sprider det i våra sociala medier.
Har ni sån här volontärskap och den typen av verksamheter också om man är intresserad av att bidra med sin tid också?
Ja, vi har många studenter som kommer och skriver sina uppsatser med oss till exempel från olika universitet. Och sen så har vi volontärer också. Inte så jättemånga, men vi har, så det går att ansöka och komma ner och hjälpa till.
Ja, spännande. Tack så jättemycket verkligen.
Lycka till med allt, Frida.
Ja, men stort tack. Jättetack för att vi fick vara med och berätta.
Och var stolt över det du har gjort och byggt upp. Väldigt imponerande.
Tusen tack.
Ha det jättebra.
Hej, hej.
Hej.
Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang i Svea. Om du vill tipsa oss om en intressant svensk kvinna med utlandserfarenhet som du tror skulle passa i vår podd, mejla oss på sveapodden@svea.org. Sveapodden finns på de allra flesta platser där du hittar poddar, såsom Spotify, iTunes, Google Podcast och Acast. Du kan även följa oss på sociala medier. Vi finns bland annat på Facebook, Instagram och LinkedIn. Där hittar du oss under namnet Svea International. Mer information om Svea kan du hitta på vår webbplats svea.org. Musiken i detta avsnitt är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Tack för att du lyssnat.